Nåd vare med er och frid ifrån Gud vår far och Herren Jesus Kristus. Låt oss be. Jesus, kom in, rena mitt sinn. Kom in i mitt hjärta, Jesus. Kom in, bo kvar, min styrka var. Kom in i mitt hjärta, Jesus. Amen. Predikotexten som vi redan hörde från Lukas evangeliets 19 kapitel är en av de mest kända berättelserna i Nya testamentet. Den är älskad särskilt för avslutningsorden, som är en sammanfattning av evangeliet med några få ord. Människosonen har kommit för att söka upp och frälsa det som var förlorat. Och berättelsen är så fantastisk. Den beskriver hur en människa förvandlas när Jesus kommer in i hans liv. Vi kunde sammanfatta berättelsen med orden: skulden är betald. Men jag ska lite utvidga. Jag ska ta fram tre ord som beskriver olika aspekter av den här berättelsen: skuld, syndakännedom och soning. Skuld, syndakännedom och soning. De har jämfört berättelsen om Sackeus, till exempel med mötet mellan Jesus och den rike mannen i föregående kapitel, Lukas 18, så märker vi att Jesus varken tillrättavisar eller ger några förmaningar. Han predikar ingen lag för Sackeus. Han tar inte upp lagens bud om att du ska inte stjäla, fastän Sackeus var en tjuv. Han var förman vid tullen, en som hade satt i system att ta för mycket tull av landets medborgare. Han stal av de vanliga människorna. Därför hörde han till de föraktade, som man förr kallade publikaner. Det var ett ord som man ofta i Nya testamentet förknippar med prostituerade eller syndare. Och en gång i Matteus 18 så likställer Jesus publikanerna med hedningar. Skulle det inte ha varit på sin plats att läxa upp Sackeus nu när han fick en chans? Att säga honom riktigt hur han har levt sitt liv så att han får skämmas. Han kunde ju ha påpekat för honom, att för Sackeus, att han stala sitt folk och gjorde sig rik på andras bekostnad. Nu vet vi ju inte allt vad Jesus sa vid det här tillfället. Men att Lukas inte berättar något enda ord av kritik kan ställas samman med att han berättar om hur Sackeus längtade efter att se Jesus. Och han hade ett problem, han var kortvuxen. Och nu vet vi ju hur det är när berömda människor kommer till en stad, till exempel en kung eller en president. Då samlas folk, och då kanske man har upp staket eller band som hindrar den från att komma för nära. Och där står poliser och vaktar så att man inte ska komma för nära. Nu är det här särskilt aktuellt i Washington inför det tillsättandet av den nya presidenten. Och där kommer man inte ens på kilometer avstånd från det ställe där de här händelserna ska ske. Men vi känner också till det här från våra sammanhang. Människor samlas när man vill se en bemärkt person. Och nu var Jesus i slutskede av sin verksamhet. Så han var berömd. Han var en kändis. Och därför samlades folk i stora skaror för att se honom. Och Sackeus, som var då liten, han kunde inte vänta sig att han skulle nå över människorna. Så han klättrade upp i ett träd. Det var i och för sig en skam för en etablerad medborgare av god fred att klättra upp i ett träd för att kunna se. Han riskerade att bli utskrattad, men det visar hur stort behov han hade att få hjälp. Han led av en svår sjukdom: skuld. Det var ingen skuld i yttre mening, för Sackeus var mycket rik. Men det var en syndaskuld han bar på. Det var värre än en penningskuld. För en syndaskuld drar över sig evig förbannelse inför mötet med den levande guden. Vi har alla en sån skuld. Vi har kanske inte sysslat med en systematisk försnillning eller rånat folk på pengar eller inte ens fuskat i skattedeklarationen. Sackeus skuld kom av brott mot Guds sjunde bud. Men alla Guds bud är lika stränga. Och granskar vi oss inför varje bud så ska vi finna att vi står med skuld inför vart och ett av buden. Låt mig ta några exempel. Vi kan börja med det fjärde budet. Där står vi med skuld så snart vi inte med glädje lyssnar till våra överordnade, våra föräldrar eller våra arbetsgivare eller våra beslutsfattare och lyssnar till det som de säger att vi ska göra. Inför det femte budet möts vi av Jesu ord att vi har begått mord redan genom att yttra hånfulla ord mot vår medmänniska eller om vi går och bär på agg. Det sjätte budet kräver av oss fullständig renhet i tankar, ord och gärningar. Jesus inskärper i bergspredikan att man redan genom att ha sett på en kvinna med begär, en sån som inte är ens egen maka, har begått äktenskapsbrott i sitt hjärta. Det åttonde budet bryter vi mot genom att falla in i kören av skvallrare som talar illa om en medmänniska. Inte ger akt på vår tunga så att vi urskuldar honom och tyder alltid det bästa. Och det nionde och tionde budet säger att redan begärelsen i vårt inre är synd. Att känna avund eller lockas att försöka få någonting som vi inte äger. Det är synd som sker osynligt i våra tankar. Nu har jag inte alls nämnt synd mot det första budet, eller det andra och det tredje, synden mot den första tavlan, synden mot Gud. Och de här buden är de allra svåraste, att älska Gud över allting. Att hålla hans namn heligt och ha hans ord så kärt att inget annat kommer fram om det, att få umgås med Guds ord i bön, bibelläsning och andakt. Att få lyssna till predikan och delta i lovprisning och gudstjänst. Vi brukar ofta tänka att vi inte är värre än andra. Kanske det. Men tänk på vad Jakob säger i sitt brev. Där han i andra kapitlet beskriver vår skuld så här. Den som håller hela lagen men bryter mot ett enda bud är skyldig till allt. Plötsligt ser vi att vår egen skuld är precis lika stor som tjuven Sackeus skuld. Vad gör vi då? Vi har ju ingen förhoppning om att möta Jesus och se honom i vår stad. Men vi har samma framtidsutsikt då vi ska möta den allvetande domaren. Det är en skrämmande insikt. När den här insikten slår oss är vi framme vid det andra ordet, syndakännedom. Sackeus kände sin skuld. Han visste att han var en syndare. En syndare behöver en frälsare. Sackeus behövde se Jesus. Säkert hade han förhoppningar om att få höra något ord av honom som kunde ge lindring i hans skuldkänslor. Han fick något mycket mera. Han fick besök av Jesus i sitt hem. Sackeus kände redan sin synd. Han behövde inga långa straffpredikningar. Han var under lagens dom. Men den som inte vet om någon synd måste få höra lagens allvarliga ord. Sackeus var under lagens dom och mötte sin frälsare och fick frid. Den som inte vet om sin synd behöver höra det som Paulus skriver i Romarbrevet 3. Men vi vet att allt som lagen säger är riktat till dem som står under lagen för att varje mun ska tystas. Och hela världen står skyldig inför Gud. Idag vill man inte gärna veta av ordet synd. Därför är det viktigt att vi nämner synder vid namn. Däremot känner man nog till skuld. Det är populärt att ägna sig åt psykologi och terapi. Då ska man lära sig hantera och slippa sina skuldkänslor. Ofta säger man, vi ska inte säga att det är någons fel. Det är bra, du är bra som du är. Du har bara råkat in i någonting som du inte kunde rå för. Så försöker man lyfta bort skulden genom psykologi. Men det är inte rätt väg. För att kunna bli fri från lagens och samvetets dom över att jag har gjort orätt, behöver jag bekänna min synd och skuld. Lagen ska tysta min mun så att jag slutar skryta med att jag inte är värre än andra, utan så att jag blir ensam inför Guds lag. Och med David måste bekänna, som han bekänner i psalm 51. Mot dig, just mot dig har jag syndat och gjort det som är ont i dina ögon. Därför har du rätt när du talar, du är ren när du dömer. Och det jag bekänner, det behöver jag en frälsare, på samma sätt som Sackeus behövde Jesus. Och nu behöver jag inte klättra upp i något träd för att möta honom. Jag får möta honom i ordet. I ordet kommer Jesus också idag med sin kallelse. Idag måste jag gästa i ditt hem. Han ser din skuld och han vill befria dig, så som han befriade Sackeus. Därför behöver vi nu det tredje ordet, som är soning. Det kan omskrivas med en synonym, gottgörelse. Skuld ska sonas. Den som har stulit ska betala tillbaka. Våldsmannen ska sona sitt straff i fängelset. Sackeus erbjöd sig att sona sin skuld genom att betala tillbaka med ränta. Han gav hälften av sina ägodelar åt de fattiga. Han lovade betala tillbaka det som han hade stulit fyrdubbelt. Hur kom det sig att hans hjärta blev så förvandlat? Han mötte Jesus. Och Jesus hade som uppgift att söka upp och frälsa det som var förlorat. Jesus hittade Sackeus där han satt uppkrupen i trädet. Och han sökte upp honom i hans hem. Han åt med honom trots att fiendarna belackade honom för att han gick till tullindrivare och syndare och åt med dem. Det var fruktansvärt i deras ögon. Man skulle inte ha någonting att göra med sådana. Så tänkte de egenrättfärdiga. De behövde ingen frälsare. De trodde att de inte hade någon skuld. För de försökte ju och trodde att de hade gjort efter lagen i alla detaljer till punkt och pricka. Men de hade inte förstått det som jag tog fram här tidigare. Att redan begäret är synd. Att den minsta överträdelse är detsamma som att ha överträtt hela lagen. Dessa egenrättfärdiga hade ingen syndakännedom. Men hur kunde nu då Jesus acceptera att umgås och äta med en sådan tjuv som Sackeus? Det var för att han själv betalade hans skuld. Han skulle snart fullborda det genom att bära fram ett fullkomligt gällande offer. Ett dyrbart, ett oändligt dyrbart offer. Han skulle offra sig själv som ett skuldoffer på Golgata kors. Och det offret sonade alla människors syndaskuld. Det betalade fulla priset för skulden. Också Sackeus skuld blev försonad. Vi brukar kalla det här Jesus ställföreträdande gottgörelse. Istället för oss betalade Jesus hela skulden. Han sonade den. Därför kunde Jesus delta i en måltid hemma hos Sackeus. För hans synd var utstruken. Han var klädd i Jesu rättfärdighet som täckte in alla hans synder. Och därför kan också du och jag bjuda in Jesus till våra hem. Jesus har tagit bort våra synder. Din och min synd är sonad. Vi är försonade med Gud, säger vi med en variant av det här ordet. Vi har förklarats rättfärdiga genom hans blod som rann på korset. Jesus har genom dopet klätt på oss sin fullkomliga rättfärdighet. Vi är genom honom värda att delta i Guds stora måltid i himlen. Vi och Sackeus och alla andra som har fått sina synder övertäckta och som hörsammar honom. Sackeus fick plötsligt ett nytt sinnelag. Från att ha varit en tjuv blev han en givare. Det skedde inte genom att han beslöt sig för att bli en ny människa. Den nya människan föddes genom förlåtelsen, soningen av hans skuld. Det skedde i kraft av den frälsning som Jesus snart skulle fullborda. Sackeus blev född på nytt. Den nya människan som föddes i honom ville göra gott och betala tillbaka den skuld som han hade dragit på sig gentemot sina medmänniskor. Du och jag har också mött Jesus. Vi möter honom här idag genom hans ord. Vi har fått bekänna våra synder och vi har hört avlösningens ord där Jesus själv säger att våra synder är förlåtna. Hur reagerar du och jag nu? Jag hoppas att ingen av oss gör som den obarmhärtige tjänaren som Jesus berättar om i en liknelse i Matteus 18. Du kommer ihåg det här säkert. Hur en tjänare, en kung hade en tjänare som var skyldig honom enorma penningsummor. Det var omöjligt för honom att kunna betala det. Kungen ställde till räkenskap och den här mannen han kom och påstod, han föll ner inför kungen och påstod, jag ska betala allting om du bara ger mig tid. Har du tålamod bara så ska jag göra det. Men det var ju omöjligt. Däremot sa hans herre till honom, jag efterskänker dig hela skulden. Du är fri. Du behöver inte betala någonting. Och så gick den här tjänaren, inte glad, med en stor lovsalm på sin tunga och berättade för människorna att han har fått hela skulden efterskänkt. Nu vill han också efterskänka sina medtjänare som är skyldiga honom. Nej, han konstaterade då han mötte en medtjänare, du är skyldig mig en liten summa pengar, betala. Och då han inte kunde betala så såg han till att han blev straffad för att han skulle betala. Och det här, det tar Jesus som ett exempel som vi inte ska följa. Vi ska förlåta så som vi har fått förlåtet. Det visar sig då att den här tjänarens herre tog tillbaka sin förlåtelse och krävde att den här obarmhärtige tjänaren skulle betala allting, kastades i fängelse tillsammans med hela sin familj för att betala tillbaka sin skuld. Han som redan hade fått så mycket förlåtelse måste betala tillbaka allt. I berättelsen om Sackeus får vi ett härligt exempel, inte ett sånt här hemskt exempel som med den här obarmhärtige tjänaren, utan ett härligt exempel på hur förlåtelsen kan förvandla. Idag ljuder ordet om hur människosonen har kommit för att söka upp och frälsa det som var förlorat. Idag kommer han till dig och mig, vill komma in i våra liv, i vårt hem. Får han det förvandlas allt? Och jag vill citera från en av sångarna i Sions arpan som Fredrik Engelke har författat och som har bearbetats. Jag tror att det är Juhani Martikainen som har gjort en fin bearbetning i den nya Sions arpan. Två verser lyder så här. För blodet får syndare komma nu fritt. Låt ingenting hindra dig mer. Ta mot blott ditt ro, det som redan är ditt. Den nåd Gud i Kristus dig ger. Men slutar du hjärtat och stänger du ut den gränslösa kärlek du fått, då må du besinna. Du måste till slut dock skörda vad här du har sått. Låt oss be. Kära Herre Jesus, tack för att du kom för att söka upp och frälsa mig, syndare, så som du sökte upp Sackeus. Kom in i mitt liv och i mitt hus och förvandla det så som du förvandlade Sackeus liv, så att också jag skulle få vara ett vittne om din kärlek. Och vårt hem skulle få vara ett redskap för din kärlek bland våra medmänniskor. I Jesu namn. Amen.